P3, Sveriges Radio.
Lyndon B. Johnson, USAs 36:e president, satt mellan 63 och 69, hade två härskartekniker som han ägnade sig åt. Den ena var att han var en enorm close talker. Det finns bilder när han lutar sig över folk så att de liksom, ryggen nästan knäcks bakåt. Effektivt. Mm. Den andra var att han hade en jättepenis. Han kallade den för Jumbo. Och han brukade liksom råka visa den för olika journalister och andra politiker.
Förlåt?
Ja, som en härskar/skrämseltaktik. Alltså ofta satt han på toan när folk kom in. Och så bara öppnade dörren och bara, ja men fortsätt gärna mötet. Och sen liksom, ja here's a Jumbo typ. Och då blev folk väldigt rädda. Hade det funkat på er?
Jag tror att jag hade blivit lite skärrad kanske.
Mm, jag vet inte om det håller lika bra i en svensk kontext.
Då så, för idag ska det i alla fall handla om just skrämseltaktiker, härskartekniker och lite tjuvnyp i denna valrörelse. Den här gången då från Socialdemokraterna mot regeringen.
Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
Dagens problem. Hur ska Moderaterna hantera Socialdemokraternas psykologiska krigföring? Nog om Lyndon B. Johnson. Det ska handla då om denna valrörelse som alltid, men också om de här underbordet tjuvnypen, de här mer mörka områdena av det politiska spelet. Moa Wallin, vad är det vi har framför oss?
Jag tänkte att vi ska gå på djupet med några socialdemokratiska strategier för psykologisk krigföring. Jag har med mig tre exempel på psyops som de använder sig av i den här valrörelsen.
Är ett av dem att ha ett jättekul lotteri?
Får de inte ha längre tyvärr. Den första, Matilda Ernkrans, en socialdemokrat som tidigare har varit minister. Nu sitter hon i EU-nämnden. Enligt uppgifter så har hon ett hemligt uppdrag fram till valet, vilket är att få Ulf Kristersson att tappa det. De ses oftast under öppna sammanträden i EU-nämnden.
Det här låter så spännande. Jag kommer direkt att tänka på när jag jobbade på en matbutik som 19-åring. Och det roligaste man kunde få var att man ibland fick ett hemligt uppdrag att gå bakom en person och skugga den för att chefen trodde att personen var en snattare. Mm. Så då skulle man bara gå alltså så här, dadum, dadum, dadum. Och så gick man runt olika hyllor och så här, böjde sig bak och såg så här, vänta nu, smusslade hon in den där lilla pastapaketet innanför västen.
Det här uppdraget fick jag också ett par gånger. Det var väldigt sällan vita personer
som misstänktes.
Okej, tillbaka till EU-nämnden. Matilda Ernkrans och Ulf Kristersson ses oftast under de öppna sammanträdena i EU-nämnden som sker då inför att han ska ha EU-möten, och då får ledamöterna ställa frågor till honom. Och grejen med EU-nämnden är att det enligt praxis är där som Sveriges förhandlingsposition bestäms, alltså i EU. Mm. Det vill säga att Socialdemokraterna skulle kunna lämna in ett avvikande yttrande om de verkligen vore emot den svenska linjen. Men det gör de inte, utan de håller sig inom gränsen men är så provokativa de bara kan inom den. Till exempel genom att hävda upprepade gånger att Sverige har gräns mot Ryssland, vilket då gör Ulf Kristersson fly förbannad.
Sverige som har Gotland mitt i Östersjön, anser inte statsministern att Sverige är en gränsstat då?
Jag vill inte vara polemisk, men är det av okunnighet eller av att du inte vill förstå vad jag säger? Sverige är alltså inte ett gränsland mot Ryssland. Har jag uttryckt mig tydligt nu? Exakt så var det alltså. Det är inte lättare och inte svårare så. Ibland får jag en känsla av att du inte vill förstå.
Men här lyckas hon ju ändå med sitt uppdrag. Alltså det låter ju som att han tappar det.
Ja.
Vilket roligt uppdrag tyvärr. Och hon gör det ganska bra. Alltså det är en smart grej det här. Att hävda att de har gräns. Anser du inte att Sverige har gräns mot Ryssland?
Man är så van vid att förhålla sig till liksom värderingsfrågor eller åsikter. Men om man bara ställer sig och gång efter gång hävdar att himlen är röd.
Ja.
Då är det svårt. Det är liksom, ja.
Otroligt.
Ulf Kristersson blir arg och arg. Det är alldeles uppenbart att den är blå.
Det är varken lättare eller svårare än så.
Matilda Ernkrans la själv upp det här klippet på sin Facebook under rubriken Kristersson tappar fattningen helt. Och även Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, har ju råkat ut för Socialdemokraternas krigföring. Hävdar han själv i alla fall. Han skrev då en sedvanlig essä på Twitter där han ponerar att...
Alltså mannen i Sverige som mådde bäst när Elon Musk tog bort teckengränsen på Twitter.
Absolut. Det han skrev då väldigt långt, men sammanfattningsvis, var att han ponerar att någon som man vet kommer från Sveavägen 68 kontinuerligt begär ut varje allmän handling om honom.
Sveavägen 68 är då sossarnas partihögkvarter i Stockholm.
Hans cookies på datorn, DMs på Twitter, ansökan om bryggor i hemmet och så vidare. Och vi kan ju inte veta säkert att det är Socialdemokraterna som gör det. Vi har ju bara hans uppgifter att gå på. Men oavsett vad har de ju lyckats sprida paranoia bland sina motståndare. Ytterligare en grej som de har börjat med som ett sätt att reta gallfeber på motståndarna är att formera sig i riksdagens frågestunder. Alltså på dem är det ju vanligtvis fyra ministrar som svarar på ledamöternas frågor. Men Socialdemokraterna har rakt av börjat med militärformering. Alltså de ställer upp förbanden, ledamöterna, bredvid varandra för maximal eldkraft. Så att numera är det då ett lag av sossar som sätter sig i grupp. Och sen så väljer de ut en och samma minister att ställa en och samma fråga till. Med nästan samma formulering, tills de då knäcker den utsatta ministern.
Så min fråga kvarstår, varför är ministern så nöjd? Varför görs det inte mer? Vilka krisinsatser görs på det här området?
Jag konstaterar att min kollega Sofia Amlo inte fick svar på frågan om vilka konkreta arbetsmarknadspolitiska åtgärder regeringen tänker vidta när vi har en rekordhög arbetslöshet. Frågan är ju om vi ska tolka det som att arbetsmarknadsministern är nöjd med läget. Att man är nöjd med 100 000 fler arbetslösa. Och om man inte är nöjd, varför föreslår man nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska insatser?
Mina kollegor har ställt frågor, men svaren från ministern uteblir. Är ministern verkligen nöjd med sitt jobb för att bryta utvecklingen med arbetslösheten?
Då återstår egentligen bara en enda fråga. Är arbetsmarknadsministern nöjd med den utveckling vi nu ser?
Men jag måste också fråga varför mina kollegor inte får svar på varför inrikesfödda akademiska män inte får, eller är mer arbetslösa idag. Vi vill inte ha en gråterska som minister. Vi vill ha en handlingskraftig minister när det är massarbetslöshet.
Jag blev trött bara på att höra det där. Alltså jag höll på att tappa fattningen bara av att höra upprepade frågan.
Alltså det här var det då för arbetsmarknadsminister Johan Britz i en frågestund i riksdagen. Timmar av det här. Är du nöjd?
Var han nöjd?
Alltså det är en fråga som snabbt kryper under skinnet på en. Om någon upprepade gånger skulle fråga om man är nöjd med det jobbet man har gjort.
Tänk om någon i ens relation skulle säga det. Är du nöjd?
Men jag bara undrar, jag har inte fått svar. Är du nöjd?
Det är en väldigt ledande fråga. Ja. Är du nöjd med städningen du har gjort?
Ja, verkligen. Alltså när det är någonting man själv har gjort och någon frågar, är du nöjd? Då det går ju inte att tolka på något annat sätt än att den som ställer frågan är djupt missnöjd.
Nej.
Jag hade börjat gråta med Johan Britz.
Och är du nöjd med din poddinsats hittills?
Sådär.
Men jag undrar bara, alltså, är du nöjd? Är du nöjd med insatsen du har gjort här idag?
Okej, förlåt.
Det funkar, det är de som ger oss tips. Moa blir helt ledsen. Tårar i ögonen. Kommer börja gråta.
Ja.
Första gången i år.
Ja, faktiskt.
Tack för det, Moa Wallin.
Tack.
Du är underbar.
Tack.
Jag är jättenöjd.
Tack.
Är du nöjd? Jag satt på min kamera och tänkte mycket på det här med sossarna och makt. Det har inte alltid varit så här att de är ett parti bland andra, utan förut satt de ju på den absoluta makten, kunde göra precis vad fan de ville, till och med, även fast de själva skulle förneka det, då starta upp en hemlig underrättelsetjänst, informationsbyrån. Hur var det då att bli utsatt för socialdemokratiska påverkansoperationer? Då undrade jag och ringde upp Jan Geo.
Hej Jan.
Ja, hej.
Jag tänker att du har ändå fått erfara kanske det absolut liksom hårdaste socialdemokratin hade att erbjuda, eller?
Ja, fängelse får nog anses vara det hårdaste sättet att komma åt sina motståndare. Men det var en annan, i ett annat Sverige när den socialdemokratiska makten och den statliga makten var nästan oskiljaktiga.
Hur mycket tror du sossarna idag saknar den här tiden?
Det är klart att det måste vara mycket roligare att vara sossa om man vet att man alltid har makten, och går man in i SSU så har man en garanterad karriär på, med samma säkerhet som om det vore Sovjetunionen för i världen.
Ja, ni hör ju. Från då att kasta Jan Guillou i fängelse till att sitta och begära ut mail. Oh, how the mighty have fallen. Då så, vi ska i alla fall få ett förslag på lösning från vår kära Hanna Lubin Niklasson.
Ja.
Hur tänker du att Moderaterna ska försvara sig mot den här psykologiska krigföringen?
Ja, men jag tror att det finns ett mentalitetsproblem som gör dem lättåtkomliga.
Mm.
Det vet ju alla att om man visar sig tuff och sätter hårt mot hårt, då är det väldigt lätt att de man möter går hårt mot hårt också. Och nya Moderaterna, så att säga, liksom dagens Moderater är ju mycket för tuffa,
det är tuffa
tider, ja, hårda tag. Det är väldigt långt ifrån Reinfeldts öppna hjärtan. Och problemet med det är ju att det blir lite av en nedåtgående spiral. Att tuffa tag leder till tuffare tag. Det finns ju den här sägningen, hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times.
Känslan är att Cobb gillar den formuleringen.
Känslan är att de skulle vilja bara ha den, fast klippa ut första. Att bara ha som talepunkt, hard times create strong men, hard times create strong men, hard times create strong men, hard times create strong men.
Boom.
Mm.
De vill bara hårda tider, för då får de vara de här starka männen, de vuxna i rummet, de som tar ansvar, som inte viker ner sig och gråter liksom.
Precis.
Men det stämmer ju, jag tycker verkligen du har något här, det är en bra spaning.
Men det är som sagt det här som är problemet. Om man har en tuff fasad så tar det fram ofta tuffa reaktioner.
Mm.
Om man måste välja en person i filmen Satsiki, morsan och polisen som ska styra landet, då hade jag valt Mårten Pissrotta, ni vet, mobbaren som trakassera de andra barnen och tvinga dem att säga att din farsa är en skit.
Mm, jag vet, men det här är en smal referens. Det är
det. Den är inte dagsfärsk.
25 år gammal film baserad på en barnbok.
Han är statsmannamässig, seriös och tar framförallt ingen skit. Men trots det så är ju den stunden då man gillar Mårten Pissrotta som allra mest, den här gången när han blir konfronterad av Satsikis morsa, och det slutar med att de ger varandra en lång och uppenbarligen för Mårten välbehövlig kram. Liksom inte att visa sig svag, utan att visa sig mänsklig.
Mm.
Och det här tror jag att Moderaterna ska ta fasta på. Att, jag vet inte, helt enkelt våga visa sig lite sårbara.
När man tänker på Moderaterna och de har nu längst fram i leden, så är det ju väldigt hårda personer. Alltså Ulf Kristersson med sina rynkade ögonbryn, Carl-Oskar Bolin som står och uttrycker sig krångligt och kantigt, Gunnar Strömmer som är stenhård mot gängen och bara svarar hårt på alla intervjuer. Även Elisabeth Santesson på många sätt med liksom finansfrågor och sådär. Det är bara väldigt hårda ytor.
Ja, precis. Och Johan Britz är ju inte moderat, men det är ändå någonting med det här att det är klart att det är enklare att gång efter gång gå upp och säga Sverige har en gräns mot Ryssland till någon som då säger, om man då hade gått in och sagt, jag förstår inte vad du menar. Hallå?
Ja, tänk om Ulf Kristersson bara hade börjat gråta där. Mm. Då är frågan om Matilda Ernkrans hade lagt upp klippet på sin Facebook.
Här bryter han ihop.
Tappare.
Kolla losern.
Nej, för det blir verkligen, du har verkligen rätt, det blir genast djupt, djupt osympatiskt då.
Ja. Mm. Nej, men det är någonting med tårar,
ja, ja, men
som
det
ändå gör. Man kan ha åsikter om vad tårar, så det finns ju Jan Emanuel-typen som tycker att det är dåligt när män gråter. Och det kan man väl tycka vad man vill om, men det går inte att bortse från att det är ett effektivt sätt att göra ett så kallat vibe-shift. Mm. Få någonting att hända i rummet. Om man är i ett bråk och någon plötsligt bryter ihop, så är det svårare att fortsätta skrika. Men min lösning är då att ta fasta på det här, visa sig sårbara, gråta ut, blotta strupen, om man så vill.
Jättebra.
Okej, som jag har förstått det rätt, Moderaterna, nästa gång de råkar ut för något sånt här, alltså att Ulf Kristersson får hårda frågor eller att Carl-Oskar Bolin blir begärt ut massa handlingar från, av Sveavägen, då ska de bara sätta sig, kanske i någon morgonsoffa, och bara alltså gråta. Bara säga så här, jag gick inte in i politiken för det här, utan jag vill förändra landet, men det går inte när jag blir mobbad återigen. Och sen spricker rösten. Mm. Och då, tårarna kommer. Och alla då, inklusive de mobbande sossarna, känner aj då, vi har gått för långt. Moderaterna vinner sympatier och röster. Förutom då från Moa Wallin.
Nej, jag bara satt och tänkte på vilket guldavsnitt det hade varit om vi hade fått någon politiker att gråta här.
Ja, det är inte för sent. Tack för det, Hanna. Vi ska då ta den här idén vidare till mannen, myten, ministern för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin.
Hej, Bohlin här.
Hej, Carl Oskar Bohlin. Vi har suttit här ett tag och pratat om den här psykologiska krigföringen som sossarna bedriver mot ditt parti och kanske dig mer specifikt.
Just det.
Innan vi kommer in på vår lösning kring hur du ska tackla det här problemet så vill min kära kollega Moa Wallin bara ställa någon kontrollfråga.
Hej, Carl Oskar Bohlin. Jag läste din tweet där du...
Vilken av dem? Det finns några att välja på.
Precis.
Du får vara mer specifik.
De är också väldigt...
Vi ska komma vidare i det här samtalet.
De är väldigt, väldigt långa, men jag har faktiskt läst alla till slutet.
Kul.
Men här, min fråga gäller... Ponera att någon på Sveavägen 68 har satt i system att begära ut väldigt mycket information om dig.
Ja.
Ponera att du berättar för oss vem den här mailadressen i teorin skulle kunna tillhöra.
Ja, och sen?
Det är frågan.
Det var ett ponerande, det var ingen fråga.
Ja.
Ponera det här.
Okay.
Ja. Nu det här, sitter jag och ponerar det här. Vad vill du sen då?
Okej, kan du bara berätta?
Hur skulle det kunna låta?
Nej, men jag är mån om att skydda mina källor, som ni förstår.
Ja, men du behöver inte berätta din källa. Men är det då är det alltså källan som också sitter och begär ut de här sakerna? Men berätta för dig. Eller är det två olika personer?
Nej, det kan ju vara olika personer.
Ja, precis. Så du behöver inte avslöja din källa. Men vet du vem det är som begär ut?
Nej, men nu ägnar ju ni er åt den typen av efterforskning som ju jag
grundlagsskyddad
antar att journalister tycker är lite olämplig i största allmänhet då, att ägna sig åt. Så att ni kommer inte få varken granulära eller andra svar från mig just den delen.
Yeah. Men fortsätter det här? Det pågår alltså att de begär ut grejer?
Jag kan inte svara för exakt hur det har varit den senaste tiden, men det pågick ju i vart fall fram till dess att jag så att säga uppmärksammade det här i offentligheten.
Vad är det mest specifika som har begärts ut?
Ja, men allting är det är både generella begäranden och specifika begäranden.
Både generellt och specifikt. Där fick vi vårt första politikersvar. Men vi har i alla fall pratat länge och vitt och brett om det här och hur du ska lösa det här. För du har ändå försökt gå till motattack genom den här tweeten. Det finns andra exempel då också på hur sossarna genom olika härskartekniker och psykologisk krigföring försöker reta gallfeber på både dig men också statsminister Ulf Kristersson och sådär. Vad göra är ju den stora frågan. Min medkonsult Hanna Lublin Niklasson har ett svar.
Ja, okay. Hej. Jag tycker helt enkelt att du ska gråta ut kring det här. Mm. Visa sig lite sårbar och lägga sig platt och gå ut och säga att du blir ledsen av det. För det är väldigt svårt att fortsätta bedriva psykologisk krigföring mot någon som lägger sig platt och som säger att man blir ledsen av det. Tror du inte det?
Men ja, alltså det kan du säkert ha en poäng i, men jag uppfattar ju inte ens att, alltså så här, problemet är ju att de är så taffliga att det de håller på med liksom når inte ens upp till tröskeln för någon form av psykologisk krigföring. Ja, de försöker uppenbarligen, men de når ju noll framgång.
Men tror du inte att den här hårt mot hårt attityden kommer bara få dem att bita sig fast ännu hårdare?
Jag är väl inte så hård. Jag är ju mer, jag skulle nog ändå vilja påstå att jag är förhållandevis obrydd av det de håller på med.
Jag tycker du känns väldigt hård. Jag tycker du liksom, från man till man, du har en ganska macho framtoning.
Men då vill jag säga,
du ser ut som en viking, du måste liksom gråta
nej,
ut.
Nej, men då vill jag korrigera det här. Det är du som har gått på den här psykologiska krigföringen, för det är det de vill. De vill ju utmåla mig som en hård, själlös person. Det skulle jag då vilja hävda, det är ju en karikatyr. Och jag tänker ju då inte så att säga, bekräfta den tesen genom att behöva förställa mig till någon jag inte är, utan jag kommer bara harva på helt enkelt.
Det talar ju för sig ännu mer för att gråta ut då, för ja, att motbevisa fast... bilden som sossarna målat upp av dig.
Fast det vore ju då möjligen en konstlad bild, för jag tycker inte riktigt att jag har skäl att gråta ut. De har liksom inte försatt mig i ett stadie där jag är i närheten av att börja gråta över det de håller på med.
När grät du senast?
Ja, det är en bra fråga.
Du ser, faktiskt. Du gråter aldrig. Nu måste vi få ett svar.
Men det är svårt att komma på så här på rak arm. Jag tror att det bör ha varit, det kan ha varit på någon begravning i för något år sedan kanske.
Har du sett PS I Love You?
Svar nej.
Kanske det som behövs.
Ja, men tänk dig att du, om jag sätter scenen, du har precis fått massa uppgifter utlämnade till Sveavägen 68. Mm. Du har liksom tröttnat på det här, du ska in i Malou efter 10, precis innan, lite så här mintnässpray i ögonen och sen en sån soldiers coming home from Afghanistan video, ja, men, surprise gift,
det vore ju en helt konstlad gråt, alltså så att säga, någon form av mekaniskt inducerad gråt med hjälp av nässpray, det är ju inte, det gör vi varken till eller från i det här, eller?
Men ändamålen helga medlen.
För att bli av med det här,
ja,
eller?
Det är väl en jättebra idé att fejka det för att bli av med det.
Nej, men det är ju att spela med.
Jo, men det är ju... Alltså, återigen, alltså,
så här, den här psykologiska krigföringen har ju uppenbarligen flyttat in i ert huvud, men inte i mitt. Det är ju det som är det problemet här.
Ja, men och i allmänhet.
Eller problemet för ert tes i alla fall.
Där har du väl ändå ett intresse av.
Ja, det är de som ska rösta på dig som också har den här bilden av dig som en liten stram. Och jag menar också en man som använder mekaniskt inducerad för att beskriva tårar. Alltså, och sen påstår att han inte är lite stram. Det är en motsägelse.
Men med ett enkelt överslag, jag menar, ni jobbar på P3, vi får diskontera er som vänsterväljare redan, eller? Alltså,
så här. Nej, men inte det här igen!
Det var gamla P3.
Verkligen.
Ja, det var gamla P3. Nya konsulterna är libertarianer.
Ja, vi sitter här i kostymer från dyra liksom, skräddare i Italien.
Ingen av oss har gråtit på flera år.
Nej, inte ens på en.
Det är kanske ni som behöver gråta ut.
Men ska vi ses och gråta ut ihop någon gång?
Ja, det utesluter inte. Ja,
du,
absolut.
Cobb, eller får jag fråga, vi pratade lite innan. Får man kalla dig Cobb?
Nej, men nu, folk kallar ju mig alla tänkbara invektiv på sociala medier. Så att Cobb är ju, det är ett snällt smeknamn, det går bra.
Men det börjar inte gråta. Det är inte invektiv att bara.
Nej, men jag bara säger att jag är van att bli kallad det mesta.
Men ingen har någonsin kallat dig mjukis i alla fall. Det känns som ett som är säkert.
Ja, du får göra det om du vill. Vad sa du?
Velourpappa.
Ja, kanske.
Du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Carl Oskar Bolin. Du ska få kila vidare.
Ja, jag tackar för att ni tog er tid. Men den här utlovade hjälpen vet jag inte riktigt om den. Det lovades runt, men det hölls tunt.
Jag ger det 2 veckor innan du har gråtit på en presskonferens.
Vi ses med min nässpray.
Challenge accepted, får
jag
säga.
Jag tar med mig näsdukar och finaste linne.
Ja, bra.
Hej då.
Ja, det där gick ju som det gick. Men det är ju andra gången då i poddens historia vi hjälper just Moderaterna. Och andra gången de vägrar ta emot vår hjälp.
De enda som vägrar erkänna att det finns problem inom partiet.
Mm. Ja, det är uppåt väggarna. Vi får fortsätta.
Men det är som en liksom försöka tvångsmata en anorexia-patient. Det går inte. Man måste liksom få dem att ha sjukdomsinsikt.
Elakt sagt om Ulf Kristersson.
Mannen som alltid vägrar fika.
Sondmat Ulf Kristersson med goda råd.
Exakt. Så får man en moderat foie gras. Så.
Precis som en gås. Ja. Man bara sätter fast Ulf Kristersson i en stålställning.
Sondmatad. Någon jävla gång ska de ta emot vår hjälp. Du har lyssnat på Konsulterna. Glöm nu inte att hjärtmarkera så du inte missar något avsnitt. Jag heter Felix Österpersonne. Med konsulter var Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.